vilat mig inför det här mötet och var i bön inför Herren, så har han fört mina tankar till andra kungaboken, det femte kapitlet. Och de fem första verserna läser vi där i det långa sammanhanget. Andra kungaboken 5, vers 1. Naaman, den arameiske kungens härhövitsman, hade stort anseende hos sin herre och var högt aktad. Ty genom honom hade Herren gett seger åt Aram, och han var en tapper stridsman men spetälsk. Nu hade arameerna en gång, då de drog ut på strövtåg, fört med sig som fånge ur Israels land en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru. Denna sa till sin matmoder: ack att min herre vore hos profeten i Samaria, så skulle denne nog befria honom från hans spetälska. Då gick hon iväg och berättade detta för sin herre och sa: så och så har flickan från Israels land sagt. Kungen i Aram svarade: far dit, så ska jag sända brev till kungen i Israel. Så for han då och tog med sig 10 talenter silver och 6000 siklar guld, likaså 10 högtidsdräkter. Vad jag vill dröja inför här i eftermiddag, det är det enkla vittnesbördets stora betydelse. Ni vet att vittnesbörden har under alla generationer haft en mycket viktig roll i väckelsearbetet. Och alla väckelserörelser har ju mer eller mindre börjat på det sättet att det har varit vittnesbörd som man har lyssnat till i de olika gudstjänsterna och mötena. Och dessa vittnesbörd, de fångade människor väldigt tydligt. Och det var, man kunde märka att människor grät när man lyssnade till vittnesbörden. De var så gripande det där när människor berättade om vad de hade upplevt tillsammans med Jesus. När de berättade om hur Jesus frälste dem, eller hur Jesus botade dem, eller hur Jesus grep in i olika situationer, så grep det tag i människor. Visst, det fanns ju möjlighet att lyssna till Guds ords predikan, men i de allra flesta fall ifrån det när jag började som evangelist, så var just det där att publiken ville höra vittnesbörd vad som hade hänt med medlemmarna, vad som hade hänt med vännerna och vad som hade hänt när det gäller deras gudsrelation. Så det just vittnesbördet, det hade en väldig betydelse, därför att det var ju övertygande. Den människa berättade kunde ju ingen ta ifrån den människan. Om människan berättade om hur underbart det var att vara frälst och hur det gick till att uppleva frälsning, så var det ju ingen som kunde ifrågasätta detta. Det var ju en upplevelse man vittnade om, vad man hade sett och hört och upplevt. Och det är ju det ska vara, ett vittnesbörd på det sättet. När Jesus botade den här mannen som hade demoner i sig, och demonerna lämnade honom och for in i svinjorden, så när Jesus ville fortsätta sin väg, så ville mannen följa med Jesus när han skulle gå vidare. Men då säger Jesus: gå hem och berätta hur stora ting Gud har gjort med dig. Och då gjorde han det. Han gick hem till sin stad och så berättade han för människor vad Gud hade gjort. Och de såg ju att han stod ju som ett exempel. Det var ju han som var den besatte som man flydde för och var rädd för och man fruktade för honom. Och man kunde varken binda honom eller på något sätt. Och nu kommer han och vittnar om Jesus. Vilken uppståndelse det måste bli i den staden när man såg det där. Och det var när apostlarna började sin verksamhet. Så säger Jesus att när den helige ande kommer över er, då ska ni bli mina vittnen. Han säger inte att ni ska bli mina pastorer eller ni ska bli församlingsledare. Det var de ju för sig, eller de var ju också, han benämnde dem ju som apostlar. Men han säger: ni ska vittna om mig. Det var vittnesbördets betydelse. Och dessa gick ut och vittnade om att Jesus som vi har följt, den dödade ni, och han har uppstått och han är levande och han verkar och han gör under. Så de vittnade om detta uppdrag. Och det är det uppdrag som vi som lärjungar har genom alla tider. Det är att vittna om Jesus. Det är vår uppgift att göra det. Att tala om vad Jesus har gjort med oss. Och just det där som apostlarna säger, att vi kan ingenting annat än att vi måste tala om vad vi har sett och hört. Det måste vi göra. Vi ska tala om det. Och jag tror att vi behövde mer av vittnesbörd. Mer av vittnesbörd ibland oss egentligen. De vittnesbörden som vi lyssnar till, alltså där människor har upplevt någonting som man kan berätta om. Någonting som har varit en underbar seger i deras liv. Gördis och jag, vi fick två underbara bönesvar när vi for hit. Några dagar innan vi for hemifrån så bad vi till Jesus att han skulle vara med. Han skulle beskydda oss och bevara oss på resan så att vi skulle kunna komma välbehållna fram. Och att Jesus tog hand om vår bil så den höll. Att han tog hand om vår campingvagn så det fungerade. Och när vi kom till en Sandefjord så tackade vi Gud för att han hade bevarat oss. Vi fick ju bönesvar. Och i Sandefjord bad vi, Herre var med och hjälp oss nu så vi kommer till Fevik och bevara och beskydda oss på resan dit. Och vi kom hit välbehållna. Det var ju att vi fick uppleva bönesvar. Ja, säger du, det hade hänt ändå. Ja, men vi bad ju. Vi bad till Jesus. Och jag menar, allt vad vi lägger fram och ber Jesus om det är att vi ska hitta en nyckel som vi har lagt ifrån oss eller telefonen som vi inte hittar eller någonting annat. Och vi ber om det och får bönesvar. Då måste vi ju säga att det här var ju Jesus som grep in och inte säga ja, det hade hänt ändå. Vi hade nog fått tag på den då. Det är farligt att tänka så. Ber vi Jesus om någonting och han leder och hjälper, så ska vi också tacka honom för det. Vi ska vittna om vad vi har sett och upplevt. Sen kan vittnesbördet vara en sång. Sen kan vittnesbördet vara just den där upplevelsen, en dröm eller att Herren har talat till det på något sätt. Eller att Herren gör ett ord levande, det kan också vara så. Men alla vittnesbörd behöver inte vara minipredikningar, menar jag. Utan det ska vara det där vittnesbördet, det där fräscha, det som hände igår eller i förrgår. Inte det som hände för 25 eller 30 år sedan, det blir lite unket över det. Utan det ska vara det där vi har upplevt nu med Jesus. Det fångar människors intresse. Och då kommer människor och undrar om vad har hänt i Sion eller i Betania eller Betel eller vad, Philadelphia eller vad det heter. Vad har hänt där? Vi måste dit och höra vittnesbörden. Undret som Naaman fick uppleva, för det fick han ju vara med om, denne man. Det började inte med att han besökte Elisa. Eller med Jordanflodens vatten. Det började inte där helt enkelt. Utan det började med att det var en flicka som vittnade i hemmet. Det var där som det började. Undret började med det enkla vittnesbördet i vardagen. Och det enkla vittnesbördet skapade tro. De fick tro i det hemmet, Naamans och Naamans fru. De fick tro när de hörde det enkla vittnesbördet ifrån den unga flickan. Det var inte lärjungarna som fick väckelsen i Sykar när Jesus satt vid brunnen och väntade på dem. För de var inne för att proviantera. De var inne för att handla. De var inte inne för att evangelisera. Men det var en kvinna som var där ute vid brunnen. Och som fick möta Jesus på ett underbart sätt. Och det var den kvinnan som går och stad in i staden. Och säger att jag har mött en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Och så hela staden kommer i rörelse. Därför att det var så starkt i vittnesbördet. Det var så genomträngande. Och man såg på kvinnan hur gripen hon var av det hon hade upplevt. Så de kunde inte göra annat än att följa med ut till Sykarsbrunnen och möta den mannen som hon hade mött. Vad var det hon sa? Ja, hon sa bara som så. Det är en som har sagt mig allt vad jag har gjort. Det var vittnesbördet. Det var det korta vittnesbördet. Jag har mött en man som har sagt mig allt. Månne han är Messias. Amen. Så var det slut med vittnesbördet. Men det var det vittnesbördet som grep tag i vännerna i Sykar. Och inte bara det att en eller någon, utan det satt i staden i rörelse. Att vi finge vittnesbörd som sätter våra platser i rörelse. När människor upplever en sådan radikal och genomgripande frälsning som människor måste höja på ögonbrynen. Är hon frälst? Är han frälst? som har varit så under isen och de som har varit så djupt sjunkna. Hur kan det komma sig? Ja, det måste man höra och lyssna till. De starka vittnesbörden som griper. Den som vittnade för Naaman, det var alltså en ung flicka, läser vi här i det här sammanhanget. En ung flicka som hade sin uppgift ibland de här vardagliga och trista sysslorna. Det var hon som skulle hjälpa till i hemmet där. Som fick alltså sin uppgift i en tradition då en kvinna eller en flicka inte var så högt aktad egentligen. Och så var det väl med henne också, kan jag förstå. Hon var en tjänsteflicka. Men hon fick bli redskapet till detta mäktiga under på sitt sätt. Det fick hon vara med om och uppleva. Gud brukar vem han vill. Han brukar vem han vill. Han tar vem han vill till sitt redskap. Och det är bara en nåd om vi får den uppgiften ifrån Herren. Om man lägger det i våra hjärtan. Det händer att Herren går förbi det som är stort och det som är märkvärdigt och brukar sig utav det ringa. Det som är svagt, säger Paulus. Det som är svagt. Det man ser ner på, säger han. Eller det som ringaktas. Ja, det som inte har något större värde i människors ögon. Det utvalde Gud. Det utvalde Gud. Han kan ta vem han vill. Han kan ta intelligenta människor, använda dem. Han kan ta handikappade människor, använda dem. Det har vi varit med om och upplevt och sett på nära håll hur detta har hänt. Att handikappade människor har fått tjäna på ett underbart sätt. Det andra inte kunde nå, dit kunde dessa nå med sin tjänst och sitt vittnesbörd. Den unga flickan som vittnade var ju en fånge ifrån Israels land. Och självklart så kunde hon ju inte begripa varför hon skulle uppleva det här. Att frigöras ifrån sin familj, ifrån släkten, ifrån vännerna. Och att hon skulle tas så brutalt ifrån dem. Och ingen gudomlig upplevelse av det hade hon tydligen inte. Utan det var bara så att hon blev brutalt uppryckt där hon var och hade sin trygghet helt enkelt i sin familj. Hon måste uppleva det här som en väldig vånda när hon skulle lämna sin familj och dra vidare. Men grunden i hennes liv, det var bilden av en Gud som är mäktig. Och den bilden hade hon fått naturligtvis i hemmet under fostran. Där så hade hon fått den här bilden klar för sig. Hon ägde den här övertygelsen. Men hon ägde också en stor respekt och aktning för de redskap som Gud hade utsett. Hon hade stor respekt för profeten i Samaria, Elisa. Hon kände stor respekt inför det verk som han utförde. Och säkert talas det mycket positivt i hemmet om profeten i Samaria, om Elisa. Säkert var det som var grundläggande för henne. Hon lyssnade till detta. Och den främmande miljön som hon nu levde i, det kunde inte ta ifrån henne sin tro på Gud. Den bar hon med sig, trots att hon flyttades ifrån sitt hemland och till ett annat land, till Syrien. Att hon då kände detta, att där kunde man inte ta tron ifrån henne. Hon hade respekt för det gudomliga. Hon är ett starkt exempel på hur viktigt det är med gudsbilden i de tidiga åren. Det säger mig det är viktigt det här. Ordspråksboken säger, vänd den unge vid den väg han ska vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Den gudfruktiga miljön är oerhört viktig. Miljön i hemmet är viktig. Samtalen i hemmet vi för tillsammans med våra barn och när vi sitter runt middagsbordet. Det samtalet det sätter spår i barnens liv. Är vi kritiska till församlingen och församlingsledningen och är vi kritiska till ett och annat och så vidare. Då är det inte lätt för barnen att få en övertygelse om vad som är bäst i Guds rike. Och skulle vi kritisera på annat sätt och det liksom finns med, så skadar det ju tron hos unga människor som istället behöver växa upp i den tryggheten att man talar väl om varandra och Guds verk och det som hör till det andliga. Miljön i hemmet är viktig, men miljön i församlingen är också viktig. Den andliga miljön där vi växer och där vi utvecklas, det gör att vi får en starkare och mer levande tro på Gud och på Guds möjligheter. Eller miljön som många har vuxit upp i från söndagsskolan. Vi har många svenskar som har gått i söndagsskolan men som inte är frälsta idag. Men många ser tillbaka på den tiden då de gick i söndagsskolan och säger det var en trygghet. Det var tryggt för oss att få gå till söndagsskolan eller i barnarbetet eller var det nu vi, hur vi bedriver ungdomsverksamhet. Det är en trygghet som de unga behöver uppleva. Den unga flickan här som vittnade hade skapat respekt för sin tro i vardagen. Det hade hon gjort. Skulle tron på hennes vittnesbörd tagits på allvar om hon hade levat slarvigt? Skulle man ha tagit hennes tro på allvar om hon hade gjort ett passivt motstånd? Om hon hade sittstrejkat? Om hon hade sagt som så att jag rör mig inte, ja, jag gör ingenting. Ni har brutalt flyttat mig, jag har inte gått med på det här. Ni har rövat mig, ni har kidnappat mig. Nej, jag gör ingenting, jag ställer inte upp för någonting. Men så var det inte med henne. Hennes liv i vardagen hade skapat förtroende. Hon arbetade, hon gjorde sin plikt, vad hon skulle göra. Där hade hon lagt grunden till det som skulle ske i den här familjen. Därför blev hon trovärdig, därför att hon inte var oppositionell på något sätt, utan fann sig i situationen och gjorde det hon skulle göra. Och det är i vardagen vi lägger grunden. Det är det då till vår kristna trovärdighet. Det är i vardagen vi gör det. Det är i umgänget på arbetsplatser och så vidare. Och jag måste ta med det här bibelordet som Paulus ger oss i Efeserbrevets 6:e kapitel. Där han talar om från vers 5 så här. Ni arbetare, lyd era jordiska herrar, ärligt och uppriktigt. Och med respekt och fruktan, så som ni lyder Kristus. Vi ska arbeta på arbetsplatsen, precis som det var Jesus det är frågan om. Som vi lyder Jesus. Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Ni vet att var en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri. Alltså här är det frågan om på arbetsplatsen att leva för Jesus och att ha det där kristna livet som skapar trovärdighet helt enkelt. Vi tjänar i vårt arbete som det var att Jesus var vår arbetsgivare. Och att det är han som ska löna oss. Och det står ju här att han ska löna oss för det. Det kanske inte märks på lönekontot att vi får uppleva den välsignelsen. Du märker det inte när du läser av vad du får i din avlöning. Inte alls, men det finns ett konto i himlen. Där han har öppnat för alla de som är trogna på sin arbetsplats. Och kan vinna människor genom sitt arbete. Genom att vara på arbetsplatsen. Genom att vara trovärdig. Genom att säga jag tror på Gud. Och det visar sig i handling. Vi är noga med allt det vi gör. Och det som jag brukar säga. Det finns inga bättre arbetare än för de som är frälsta. För de gör allting så noggrant. Och så riktigt. Och så vill Herren att det ska vara. Ett exempel på detta, hur vi gör när det gäller vårt andliga liv. För det är i vardagen som vi lägger den här grunden och det är viktigt att människor ser det vi upplever. Jag var på en plats och hade ett möte och mötesledaren, han var inne på det här då när det gäller trovärdighet i arbetet. Och då sa han så här, ja jag undrar hur jag skulle reagera, sa han, om mina arbetskamrater kom hit till kyrkan idag. Skulle de säga, är han i kyrkan? Är han mötesledare? Är han troende? Ja, han ställde den frågan. Hur skulle de reagera om de såg honom där? Eller om han hade lagt den här grunden i sitt arbete så alla kände igen honom. Ja, det är ju han som står vid den maskinen. Det är ju han som är snickare där. Eller det är han som är svetsare där. Det är han som leder mötet idag. Ja, vi känner honom väl. Det var en tankeväckande fråga som han ställde till det som var församlade. Den unga flickan som vittnade visar tydligt en gudomlig kärlek till sina medmänniskor. Hon älskade sina medmänniskor. Fastän hon hade blivit så berövad den frihet som hon hade där hemma i sitt land. Hon kände medlidande med sin herre, med Naaman. Hon tyckte synd om honom, han som var spetälsk, trots fångenskapen. Det var ju Naaman som så brutalt har tagit tag i henne och fört henne från sitt hemland just till den här nya miljön. Men hon kände medlidande med honom. Hon älskade honom ändå fast hon hade gjort på det viset. Inte visste hon då att Gud låg bakom det här. Det var ju Herren som låg bakom allt detta, förstår vi av sammanhanget. Den här smärtsamma skilsmässan. Inte visste hon att det var Herren som låg bakom detta. Och de skulle förlora kontakten med familjen eller med kamraterna. Inte visste Naaman när han tog den flickan att han tog ett sändebud ifrån Herren. Att han tog ett vittne som Herren ville sända in i hans familj. Inte visste han att hon skulle vara med dem och revolutionera hela hans liv. Han som bar på smärtan av att vara spetälsk. Han som var så framgångsrik för övrigt. Hon kände trots det här brutala medlidande. Hon kände kärlek och engagemang. Det måste jag säga, hur många av oss klarar detta? Att visa kärlek i en sån situation. Att vara engagerad i en sån situation. För en medmänniska som har gjort så mycket illa. Som har orsakat så mycket tårar. Och som innebär så många frågeställningar. Vem skulle kunna ställa upp och vara så kärleksfull? Ja, jag känner att det här vill till. Det vill till egentligen att vara riktigt genomfrälst för att kunna handla så när man möter en sådant motstånd. Hon kände det här, upplevde det. Vittnesbördet då som den unga flickan gav, det var mycket enkelt. Ett enkelt vittnesbörd, men det hade en sådan effekt. Och det innehöll tre viktiga punkter som bör prägla alla vittnesbörd. Tre punkter som jag ser i det här sammanhanget. Hon talade om var hjälpen fanns. Det fanns hos profeten. Hon talade om det hos profeten i Israel. Och för det andra, hon talade om vad hjälparen kunde befria ifrån spetälska. Hon berättade det. Och sen det tredje som hon säger, hon uppmuntrade att söka honom. Ack, att min herre vore hos profeten i Israel. Det är tre ting egentligen som bör prägla allas våra vittnesbörd. Vi ska tala om var hjälpen finns någonstans. Vi ska tala om vad hjälparen kan göra. Och vi ska uppmuntra och söka honom. Och så ska vi se att det vittnesbördet också har effekt än idag. Ja, men tänk om jag lovar för mycket. Kan man kanske tänka. Tänk om hon hade gjort så att hon hade funderat över den här situationen. Nej, det var så underbart med henne. Hon överlämnar detta till Herren helt enkelt. Nu har jag vittnat, nu får Herren ta resten. Om vi har tro för vårt vittnesbörd att det har betydelse. När vi möter vilken människa som helst på arbetsplatsen eller vi möter i samhället eller var vi befinner oss. Vi möter en människa och så träffar vi och säger, hur mår du? Hur är det med dig? Ja, du, om jag ska vara ärlig så är det inte bra kanske den säger. Va? Är det inte bra med det? Nej, det är si och så, så här har jag det. Men du, jag är troende och jag ber ju. Jag tror att Jesus kan göra under och det har jag sett att han har gjort. Och får jag be för dig nu? Att Herren griper in? Ja, vi tar den här bönestunden och sen överlåter vi det till Herren. Jag har gjort mitt. Nu får Herren göra sitt. Nu får han manifestera sin kraft och sin makt. Jag tror att de flesta bönerna på trottoarkanten eller vid arbetsplatsen eller var som helst skulle resultera i att Gud gör ett under. För han vill att vi ska vittna om honom. Och då vill han stadfästa det vittnesbördet. Och då inte då att vi tänker, ja men jag vågar inte be, för tänk om det inte händer. Så kan vi inte ha det. Vi kan inte, utan vi måste vara fyllda med denna levande tro. Så ge mig en visshet att just nu griper Gud in. Just nu sker undret. Just nu möter han den människan. Och den får uppleva vad den behöver i den situationen. Vi behöver inte förklara andliga teologiska spörsmål för människor. Det behöver vi inte göra. Kvinnan vid Sykarsbrunnen, kom och se, säger hon ju då. En man som har sagt med allt. Hon hade ingen förklaring till det, hur det hade gått till. Och när han förklarade med vatten och att det var en källa inom henne och allt det här. Det hade hon ingen teologisk kunskap om. Hon sa bara, kom och se. Och Filippus, han sa till Natanael, när Filippus berättade för Natanael att jag har mött nu Jesus från Nasaret och han är Guds son. Kan nog gott komma från Nasaret, säger Natanael då. Ja, men du kom och se. Följ med och se. Och det är så vi kan göra med människor också när det gäller olika ting. Vi inbjuder till våra möten och sånt där och människor säger, jag är inte intresserad av det där ni håller på med i Sion i Fevik. Nej, men du kan väl komma och se. Inbjud ändå, kom och se. Och så bilda din uppfattning, är det ingenting så kan du ju avskriva det då. Men du kan ändå komma och se det där enkla vittnesbördet. Kom och se. Den unga flickan avgav det här vittnesbördet då i vardagen. Och det var så att arbetsplatsen, det var hennes predikstol. Och det är ju ändå så att vi de flesta dagarna i veckan, det är ju vardagar. Det är ju då vi träffar människor, det är då vi möter människor. Det är inte i kyrkan bara som vi möter människor, utan det är ju där ute. Då kan ju arbetsplatsen bli predikstolen för oss, där vi avlägger detta vittnesbörd. Livet kan vara ett vittnesbörd. Ordets predikan har sin givna plats och det behövs det också. Men vittnesbördet i vardagen, det har en oerhörd betydelse. Vittnesbördet av den unga flickan som hon avgav, det var grundat på tro. Hon var alltså absolut övertygad om att den hjälp Naaman behövde, den fanns alltså i Israel. Hon sköt över det här ansvaret, som jag sa, på Gud. Och nu så fick Herren göra sitt. Nu har jag gjort mitt. Och så griper alltså Herren in på detta underbara sätt. Och resultatet, det visar alltså att det hon vittnade om, det var riktigt. Det var det Herren såg till det. Det var riktigt. Vad hon hade sagt hade en avgörande betydelse för en människa. Undret skedde, Naaman blev fullständigt helad. Och vad följer då på detta? Jo, tron på Israels Gud fick en inverkan i en hednisk miljö. Han blev förvandlad, Naaman. Han såg det här, vad som hade skett med honom, och var övertygad om att det finns ingen annan plats än att det är Gud som har gripit in, och det är han som gjort det här undret. Han var övertygad om detta, och därför så säger han till profeten Elisa när han kom tillbaka och ville betala för allt det här han hade upplevt. Och Elisa avråder honom, det var, även om han hade tagit med sig som 6000 siklar silver. Jag såg att en sikel är 14 gram, alltså 8,4 kilo guld. Oj, 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 det var en bra avlöning för en predikant. Att få 8 kilo guld drygt och massa silver. Nej, han fick åka hem med det. Men då säger Naaman så här. Men om det nu är så att min herre vill att jag ska följa honom till Rimmons tempel. Och jag där böjer knä tillsammans med kungen. Därför att han vill att jag ska vara med i Rimmons tempel. Må Gud förlåta mig det då. Vad säger det mig? Jo, det säger, Naamans hjärta var inte i Rimmons tempel. Naamans hjärta hade redan öppnat sig för himmelens Gud. Och han kände att han ville bekänna i fortsättningen Herren, Israels Gud, i sitt liv. Och därför så uttrycker han det på det sättet. Att om det är så att jag måste, därför att jag har den här tjänsten. Jag måste följa med därför att det ingår i min tjänst. Må Herren förlåta mig för det då. Och det fick han säkert uppleva, fast Elisa inte gav honom det där svaret som han kanske önskade. Tron på Israels Gud fick alltså inverkan i en hednisk miljö. Vilken utveckling som började med ett enkelt vittnesbörd. För vittnesbördet är det starka vapnet. Vittnesbördet har en stark påverkan på människor. Förr kom ju folk då för att se och höra vem som vittnade, som jag redan antytt, och vad de hade upplevt. Vad vittnar vårt liv om idag? Det ställer jag mig den frågan. Och jag kan inte brösta upp mig och säga det att här ser ni en person som ni kan titta på som exempel. Absolut inte. Vad vittnar vårt liv om? En fullständig renhet i allt. Fullständig ärlighet i allt. Fullständigt att vi är fyllda av Guds kärlek till alla människor i alla situationer. Kan människor se en helgad vandel som tänker, ja, ska jag bli frälst då måste jag bli som han eller hon. Då måste jag bli så helgad, så ren och så äkta och så ärlig och så uppmuntrande allt igenom. Vad vittnar vårt liv om i hemmet? I kyrkan är vi gudfruktiga. Men i hemmet, som gör det så jag var med om, var det en av systrarna i församlingen som vittnade om att han som var med på mötet, han som var med i gudstjänsterna, han som var med och firade nattvard, han som var som strålande exempel i församlingen, när han kom hem var han en djävul. Han var en djävul i hemmet. Hon ringer och ber att vi ska komma dit. Han hade en bössa som låg under sängen som han kunde ta fram och skjuta sin fru när han ville. Han var en djävul. Och så berättade hon för oss hur det var. Vi sa, vi kommer till dig. Och när vi skulle komma så hade han försvunnit den kvällen. Han var inte hemma. Vi satt och väntade ut honom. Och vi hörde att han kom in i garaget och vi gick honom till mötes. Och där mötte vi djävulen personifierad. Ansiktet var fullständigt förvridet. Och det var en sån fruktansvärd bild vi såg. Och han var så stark så han var nästan oövervinnlig. Vi har tre personer som övermannade honom för att få in honom i hemmet. Och vi talade med honom. Och vi bad ju, men ingenting hände. Så hade vi tältmöten. Så kommer han i tältmöte tillsammans med sin familj och såg lika strålande ut då. Men i tältmötet så går han fram tillsammans med frun och begär på förbön. I tältmötet löste Herren honom. Djävulen blev utdriven i ett enda ögonblick. När han erkände och böjde sig och öppnade sitt hjärta och tog emot, då får djävulen ut ur honom. Han upplevde en förvandling i hemmet. Så kan det vara för människor. Vi kan ge en bild av varandra. Att vi är så förträffliga och allt det här. Det kan uppstå på ett sådant sätt. Jag hoppas inte att du har något så grymt i ditt hem på det sättet. Men just det här att livet, det vittnar alltså på detta sätt. Med eller för oss egentligen. Och därför är det så viktigt hur vårt vittnesbörd är. Och nu vill jag ställa frågan till oss alla. Är du ett vittne? Eller vill du bli ett vittne? Ja visst, om Herren fyller oss med den heliga ande, då blir vi vittnen var och en. Vittnen som går ut och vittnar om Jesus och som talar om Jesus och för ut Jesu namnet överallt. Och människor ska bli förvånade men också gripna av det när de ser att vi är gripna. Det är ju den gripenheten vi behöver som vittnen. Jag glömmer inte de där stunderna och tillfällena då vi upplevde att den heliga ande sänkte sig ned över estraden. De sångarna stod där och spelade och sjöng och var gripna. Och rätt vad det var så var det någon som under tårar gick ner i bänken och sökte någon som de kände igen. Och föll om halsen och du måste bli frälst. Och så grät man armarna runt halsen på den personen. Och så grät man. Och det dröjde inte länge för personen var framme vid första bänken. Det var gripande vittnesbörd. Det var med mer tårar i när man upplever vittnesbördet och detta. Det tror jag vi behöver. Vi behöver mer tårar ibland oss. Äkta tårar därför att vi känner nöd. Vi älskar människor. Vi vill att människor ska uppleva frälsning. Och vi behöver mer av de friska vittnesbörden i våra möten som gör att människor längtar att få höra och få ta del av det som Gud gör i människors liv. Vill du vara ett vittne? Eller vill du bli ett vittne? Har det varit si och så med ditt vittnesbörd? Och det har det nog varit för oss allihop. Ibland när vi borde hissa flaggan högt så kanske vi gömmer den istället. Ibland när vi borde säga ett ord om Jesus så gör vi inte det. Och vi får liksom tunghäftan, vi får inte fram vad vi ska säga. Och så känner vi oss bekymrade över det och vi känner nöd över det. Och vi ber Jesus om förlåtelse. Men han vill sätta oss i stånd så att vi blir vittnen. Tänk om vi alla kunde vittna för någon. Och göra det på sådant sätt så att vi under den här veckan det skulle resultera i att människor skulle söka Herren till frälsning. Vi har överlåtit allt till oss predikanter på talarstolen. Vi ska stå för allting i den varan. Och därför så har vi det som vi har det många gånger. Vi borde få mera av detta. Ungdomar och barn som vittnar, äldre som vittnar, vad de har upplevt och varit med om, medelålders, alla är vi med i vittneskåren. Vi är vittneskaran, tack och lov. Vi predikanter i Sverige, vi samlas en gång i månaden till en bönedag och det gör vi varje län. Är det fylke ni säger? Län säger vi i alla fall. Och i Kalmar län där jag har varit under många år också och tjänat, så kallas vi då till att mötas för en dag och be och läsa Guds ord med varandra. Men vet ni vad vi kallar bönedagarna för? Vittnenas bönedag. Vittnenas. Det är ju ett underbart uttryck. Vittnet, det är det vi är, var och en av oss, att vittna om Jesus. Gud välsigne dig att vara ett vittne. Jesus, vi tackar dig för den stora förmånen vi har. Att du anförtror åt oss enkla människor att bära fram vittnesbördet om dig, Jesus, till människor. Och tack Jesus för att du ska hjälpa mig och oss alla och sätta oss i stånd så att vi kan komma ut med ett vittnesbörd som kan gripa människor än idag. Som kan påverka människor. Flickan här som påverkade denna hedniska miljö på detta fantastiska sätt. Så det blev en fullständig förvandling i det hemmet, Herre. Ja, låt oss få se dig i vår tid, Herre. Mer utav denna förvandling hos människor som är bundna på olika sätt och fångade av synd och elände. Att vi kan tala om vem du är som förlossar och frigör. Att vi kan säga till människor att det är Jesus som förvandlar. Det är Jesus som frälsar. Det är Jesus som rensar oss ifrån all synd. Herre, möt oss så och gör oss, Herre, till brinnande vittnen, Herre. Och grip oss så, Jesus, att vi också under tårar, som Paulus säger, kan mana människor att söka dig i Jesu namn. Amen. Amen.